det här känns ju mer PK att säga av någon anledning än att prata ner en tjej som har urringat. Jag vet inte. Ja. Men jag hade ju definitivt tyckt att det var en lite så här torr person. Alltså väldigt enterprising. Jobbar med typ så här Visual Basic, kanske lite gammal. Alltså så här, jag vet inte.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Nu kör vi igång med en liten lyssnarinsändare igen direkt här i introt. Det här blir lite så här, så brukar vi inte göra.
Nej, spice upp det lite. Det var roligt så här, du hade klistrat in den här insändaren i, typ vi har som ett dokument som ja, funkar som ett manus. Och då står det så här, tjo Sofia och Madde. Och så trodde jag att du menade att vi skulle säga typ så här, tjo Sofia och Madde här. Och bara,
jo, jo,
nu har hon tappat det.
Nej.
Och så står det så här, ni har den mysigaste podcasten inom webbutveckling för loggpromenader. Att vi skulle säga så här, tjo Sofia och Madde här. Med den mysigaste podcasten inom webbutveckling för de promenader. Vi kanske ska köra så.
Ja, det är lite så här självförtroende boost liksom. Nej, men det var ju en person som har skrivit det till oss. Men anledningen att jag ville ta med det är för att vi har fått en would you rather som jag ville ta med.
Nu får vi det av lyssnarna, det är jättebra. Ja,
exakt. Så här kommer då Would You Rather från webbkodslärlingen från vår Discord. Vad skulle du hellre dejta? En access token eller en refresh token? Och varför det ena framför det andra?
Alltså man måste ju...
Man måste ju inte veta vad en access token och en refresh token är.
Jag tänkte mer att om man har de här tankarna, då... Har man ju rökt någonting? Eller om man så...
Tänk att dejta en JWT-token överhuvudtaget. Väldigt kryptiskt. Alltså de är infekterade. Eller så här, encodade. Ja. Måste man då pasta in varje gång man ska kommunicera i JWT.io för att fatta vad han säger? Nej.
Alltså, det här är så konstigt. Men ska jag försöka svara?
Ja, men försök svara.
Ja, det roliga är att jag har precis behövt implementera autentisering för första gången själv. Eller jag har använt, du vet där, MSAL, som är så här Microsofts autentiseringsbibliotek. Men det funkar inte jättebra i en XJS-app, en XJS 13 där du har server-side-rendering. Så jag använde ett annat och då behövde jag verkligen förstå vad det är jag sitter och gör. Så jag har faktiskt varit väldigt mycket inne på de här access tokens och refresh tokens. Så att jag borde ju faktiskt ha en åsikt om vem jag gillar mest. Jag tror att jag väljer access token att dejta. För att den här, det är en han då. För att han är väldigt straightforward och jag förstår vad jag har honom. Men refresh token, det är en sån här... person man inte längre vill dejta, som för mig har ställt till en massa problem, så att det är lite så här stalkervarning, du vet så här, man bara, men kan du lämna tillbaks nyckeln till mitt hem, och den personen bara här är den, men så har den tagit massa kopior på din nyckel. Där,
det är lite red flag.
Ja, det är red flag. Kolla.
Ja, men jag funderade på det, alltså. För det första, en refresh token är ju helt meningslös om du inte haft en access token från början. Alltså så här, de förutsätter ju ändå varandra på något sätt. Men jag tänker att en refresh token är ju lite ny och fräsch. Alltså den är ju alltid det senaste. Alltså så här, en access token kan ju ändå gå ut. Alltså när den är förbrukad och tiden har gått så är inte den inte längre. Och det är ju ganska tråkigt att dejta en sån person som liksom... inte utvecklas utan bara har stagnerat och är liksom klar i sitt.
Ja. Tänker också att den liksom sexuella attraktionen har svalnat lite.
Ja, man kanske datum. Det. Men det är ju lite så också när man dejtar eller framförallt när man är ett förhållande. Så har man ju alltid den här avvägningen mellan typ trygghet eller passion. Mm. Alltså, det är ju svårt att ha både och. Så man måste ju välja lite. Vill du ha ett tryggt förhållande eller vill du ha ett passionerat förhållande? För att trygghet är ju inte så sexigt på det sättet. Men i ett förhållande så vill jag ju faktiskt hellre ha trygghet än passion då, kanske i och för sig. För sakens skull så hade jag nog valt refresh token i alla fall för just för dejtandet. För att då är det kanske lite mer spännande, lite nytt. Det är liksom
wild and crazy.
Exakt. Förhoppningsvis inte en stalker som kopierar min nyckel. Ja, spännande diskussion i alla fall. Ingenting jag har någonsin funderat på innan.
Förstår du hur förvirrande det här är för någon som sätter på den här podden som inte helt så... Kanske inte en ren utvecklare.
Okej. Ja, så får det vara. Utöver den här Would You Rather fick vi också en liten ordvits som handlar om webbutveckling som jag tänkte vi kan dra också då. Och den lyder så här. Varför ska du inte dejta JavaScript-utvecklare? Jo, för att de tenderar att vara rätt så lösaktiga typer. Ha, 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 ha. Alltså den är så dålig, förlåt att den är lite bra. Och så var det tillräckligt att notera att jag aldrig sa TypeScript-utvecklare.
Nej,
tur att jag är det. De är faktiskt hårt typade. Ja, stort tack VKL för dina fina bidrag till vårt intro här. Det uppskattar vi. Och vi har faktiskt fått fler Would You Rathers från andra lyssnare också. Så att, det är jättekul. Så vi har lite att komma med i kommande avsnitt också.
Om man lyssnar på Spotify så finns det en poll där man själv kan rösta. Om man till exempel vill dejta en access token eller en refresh token.
Ja.
Så gå in och svara där.
Det är spännande att se resultatet där.
Ja, väldigt viktig information att ta tempen på det.
Ja. Vi vill också tacka våra patrons. För tack vare er så kan vi ju göra den här podden. Det gör ju att vi kan betala för vår podcastplattform, för programmet vi använder för att spela in, programmet för att klippa. Det är förvånansvärt mycket saker man måste betala för att få ut en podd, kan jag säga. Så det uppskattar vi supermycket. Och extra stort tack till våra stjärnsupporters som är Alicia, Björn Jonsson, Dag Runell, Kajetan Kasimierczak och Lars Nyström.
Stort tack. Vi har precis köpt ett nytt klippprogram faktiskt. Vi har kört på det gratis.
Nu är vi lite mer pro.
Verkligen, det heter ju faktiskt Logic Pro, det här programmet.
Ja.
Om man är nyfiken så är det GarageBand som är dens gratisversion. Så det är det vi använder. Jag vet att vissa frågar vad vi använder för mikrofoner och verktyg. Så att det är Logic. Som
det kanske vi ska göra ett avsnitt om någon gång faktiskt. Typ så här, hur gör vi podden? Alltså så här behind the scenes på något sätt.
Ja, jag har också eller tänkt på gear tråkigt, överhuvudtaget. Ja. Alltså typ så här, vilken mus, tangentbord, skärm har du?
Mm,
jag älskar att höra sånt. Inspo.
Ja. Det är sant. Bra, har vi poddidéer?
Jag har en kollega som har köpt så här, exakt samma tangentbord som mig nu. Och mus. Och så häromdagen så satt vi båda. Vi hade exakt samma outfit på oss. Och det här är en kille. Och det är så roligt. Båda hade en svart typ t-shirt under. En vit skjortjacka. Glasögon. Och vi har exakt likadana hörlurar.
Nej.
Det var så bra. Man tror att man är så speciell.
Oh, var det någon som tog bild? Det hade ju varit roligt.
Vi screenshotade. Och så var det en kollega som joinade mötet med oss och hon bara, vad är det som händer?
I didn't get the memo att vi skulle ha det här på oss idag.
Kul. Sorry, side note. Vi tar lite nyheter tänkte jag.
Mm.
Så här är en nyhet som jag inte riktigt vet vad jag ska tycka om. Så jag vill höra din så här spontana reaktion. Så Dell, som är det här företaget som tillverkar datorer, skärmar även tror jag. De har haft en hybrid policy långt innan pandemin. Alltså att man kan jobba vissa dagar på kontoret och andra remote. Typ som jag tror att de flesta arbetsplatser verkar ha idag. Och det här har bidragit till exempel till att Dell har sänt 2018 varit med på listan över så här, best place to work for disability equality index.
Okay.
Mm. Men nu i februari så gick Dell ut med lite hårdare regler kring hybrid- och remote-arbete. Och man har sagt att men typ att från i maj så kommer alla anställda vara klassade som hybrid- eller remote-arbetare. Och om man ska vara hybrid, de har någon grej att du ska vara inne ett antal dagar per kvartal. Eller något sånt där. Men om man slog ut det så var det alltså, cirka 3 dagar i veckan.
Mm-hmm. Men du kan då vara där 2 veckor på raken och sen inte vara där alls typ? På
tydligen. Det är ganska, jag har aldrig hört om ett sånt koncept. Det kanske är bra. Jag vet faktiskt inte. Men det är för sig smart. Men man måste välja. Det är för att de ser remote-arbete som en perk typ.
Mm-hmm.
Och hybrid då, att man i så fall liksom säger att det skulle vara, vad heter det? Inte en perk, tvärtom. Alltså en uppoffring typ som man gör. Men att det skapar mycket bättre samarbete och så.
Får de då andra benefits istället då? Alltså så här, ja. Om du går med på det här så får du, okej.
Okay. Yes, eller de har inte uttryckt det så. Men de har sagt att om du är remote så får inte du några befordringar.
Va?
Ja. Och du kan inte heller byta roll.
What? Sjukt dålig deal.
Spontana är så här, what? Men jag vet inte vad, om man tänker på det mer. Är det rätt? Alltså, som remote-arbetare, så här, du bidrar kanske inte med samma värde. Kan du växa i roll remote? Jag vet inte varför man säger så här. Jo,
men det är väl klart man kan växa i sin roll även om den är remote, tänker jag. Alltså... Sen beror det såklart på vad det är för befordran och alltså så här, du kanske inte har lika stor sannolikhet att gå från utvecklare till konsultchef för att du har inte riktigt haft chansen att visa att du har de här personal. Eller, det, alltså det kan man väl lika gärna göra remote också. Du visar ju vad du går för och vad du har för kompetens inom soft skills och så vidare. Alltså, nej, jag tycker det var jättekonstigt. Mm. Och jag menar, att bli befordrad från en level 1 engineer till level 2 engineer. Varför skulle man inte kunna det bara för det är remote? Alltså...
Jag håller med just på de rollerna, eller hur? Det är lite konstigt. Eller om du jobbar väldigt lång tid, alltså till slut så blir du den mest seniora i teamet en dag. Ska du stanna på din level för alltid?
Nej, det var otroligt konstigt faktiskt. Alltså... Ja... Jag hade velat höra deras resonemang bakom det. Alltså, så bra perk är det inte att vara remote. Och vissa ser ju inte ens det som en, alltså, som en bra grej. Vissa vill ju vara mer på plats.
Mm.
Då väljer man väl i och för sig remote, eller den hybridlösningen. Men...
Ja, precis. Du kan komma in till ett av deras... Alltså, de har ganska många kontor. Ja. Det måste vara ett sånt officiellt kontor. Jag vet inte, det var någon som gjorde en analys av att då blir det så att de som är mer juniora, mm, de kommer försöka vara på plats för att de
är klart, behöver de vill klättra. Ju klättra. Mm.
Ja, och att det kanske är nice för dem för att då får man folk som är till exempel väldigt seniora som inte vill upp i andra roller. Som gärna sitter och gör ett bra jobb.
Fast det är ju ganska bull då om alla juniorer sitter på plats och alla seniorer sitter remote. För att då missar man lite det här samspelet att seniorerna kan hjälpa juniorerna. Visst, du kan hjälpa när du är remote och de är på plats, men det blir kanske inte samma kunskapsöverföring ändå. Men jag undrar om det är något annat som har gjort att de har behövt ta det här beslutet. Jag tänker, till exempel, kan det ha med försäkringar att göra? För det vet jag, hos vår kund just nu så har de sagt att man måste vara majoriteten på plats för att annars så gäller det inte ens typ olycksfallsförsäkring man har via jobbet. Mm. Och det blir svårt om du sitter hemma för där kan man ju inte göra någonting. Så jag undrar om det kan vara något sånt också, men då är det ju bara dumt att inte vara transparent med det. Mm. Utan att säga att nej, det är en perk att vara remote. Jag vet inte.
Ja, jag tycker också det finns så här både och. Alltså det är ju billigare att ha en person som sitter remote, för att kontoren kostar så himla mycket. Ja. Men jag förstår också det här att om man ser på dem som har valt att vara remote liksom alla dagar i veckan, det är ofta, om jag ska generalisera nu, på ett företag som är hybrid, inte de som är helt remote, de personerna är mer så att de gillar att sitta och koda för sig själva.
Mm.
De är inte lika sociala kanske.
Mm.
Och att man då tycker att så här, okej, men du är inte en person som vill vara med i den här organisationen riktigt. Mm. Du är mer som en konsult som
bara kommer och gör sitt jobb. Jag vet inte.
Mm.
Ja, nej, det var intressant i alla fall. Jag förstår ändå att folk har blivit lite upprörda.
Mm. Ja, det här blev väl en lång nyhet. Det var kanske inte en klassisk nyhet, men jag tycker det är intressant att höra hur företag funderar om det här.
Ja, men definitivt. Ska vi gå över till vad vi egentligen ska prata om idag?
Det kan vi göra.
Jag vill faktiskt prata lite om att vara ny på jobbet. Och alltså, inte för att jag själv är ny på jobbet. Jag har ändå jobbat snart 10 år på samma ställe.
Men du är ny på mammaledighetsjobbet.
Det är sant. Mm. Det är ju.
Det är inte så många chefer där. Eller jo, barnet är
ja, exakt.
Din chef. Styr allting. Micromanagement.
Nej, precis. Och jag tänker, även om jag är konsult så har jag varit nästan 7 år på samma uppdrag också. Herregud. Så att, inte ens där kan jag säga. Och det kanske är lite därför jag behöver det här också. För att det kanske är därför jag inte har bytt. För att jag tycker det är lite jobbigt att vara ny på jobbet just.
Fast du har varit nästan 7 år hos kunden, men du har haft olika roller. Du har varit, vad har du varit? Backend, frontend, Scrum Master, vad heter det? Product Manager, Full Stack.
Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Det är ju lite att vara ny på jobbet också.
Ja, det beror väl jag lite kan på. Tänka mig definitivt när du gick in i PM-rollen så var det väl verkligen så att vara ny. För det är helt andra personer du ska prata med helt plötsligt.
Ja, det är faktiskt sant. Och det var ju ganska jobbigt. Så att Men ja, vad är det jag tycker det är jobbigt egentligen? Alltså så här, jag tycker ju det är jobbigt det här med att man behöver visa vad man går för. Alltså, plötsligt är det ett helt gäng med nya människor som inte har någon aning om vem du är eller hur mycket du kan. Kan man lita på dig? Det kanske är nya verktyg du måste sätta dig in i. Och kanske det allra jobbigaste av allt, enligt mig själv, är att du ska träffa nya människor och lära känna dem och göra ett bra intryck. Som introvert liksom, så tycker jag alltid det är jobbigt att behöva göra det. Men du har ju för någon månad sedan eller några månader sedan bytt uppdrag. Sitter du inne på något så här smart tips eller någonting för att göra ett bra intryck? Eller hade du någonting som du tänkte så här inför ditt byte att det här ska jag försöka göra?
Jag hade inte så mycket tid att förbereda mig för att jag är konsult. Och en sak som jag faktiskt ville ta upp är att så här, jag tycker det är ganska stor skillnad att gå in på ett nytt jobb som anställd eller som konsult. Du har oftast i princip ingen onboarding. Den onboardingen du har är oftast typ så här, om någon i teamet har lite tid. Någon i teamet introducerar dig första veckan, men du vet så här, sånt där glömmer man ju bort direkt.
Ja.
Jag hann knappt tänka på hur jag skulle vara.
Det är sant. Och ibland kan det ju gå väldigt fort också. Alltså även om du sitter på bänken så kan det vara att de vill ha dig och du börjar imorgon.
Precis. Så du hinner liksom inte, som en anställd så har du så här onboarding. Du går runt och träffar alla och du hälsar på alla. Och du har onboarding där du får lära dig värderingarna. Du går på workshops där du får diskutera värderingarna. Du har haft intervjuer som är så här. Du vet, under intervjuprocessen så lär du känna företaget. Och du får ofta material innan du börjar. Alltså du har så lång tid på dig. Och sen när du blir anställd så skickas det oftast ut någonting till alla. Att så här, nu har vi en ny anställd. Den får chansen att presentera sig.
Det kan vara väldigt olika beroende på vad det är för kund också. Men absolut att det har förekommit.
Men det kan påverka hur du och jag tänker kring. Alltså hur vi beter oss på jobbet. För att vi behöver väldigt snabbt göra ett bra intryck.
Ja, det är sant.
Men hur gör du då om det är en ny kunda eller om du ens skulle börja på ett vanligt nytt jobb?
Ja, men jag tänker inför att man ska börja, alltså innan du sätter din fot där, så tror jag ändå det är viktigt att man läser på om företaget och branschen i stort liksom. Både för att veta alltså, vad är det de gör. Om det är ett produktbolag till exempel så behöver du veta vad är produkten, vad är det de säljer, vad gör de. Eller domänen liksom, om du jobbar på en myndighet kanske. Alltså om du ska börja jobba på Försäkringskassan. Ja, men sätt in dig lite i vad är Försäkringskassans uppdrag liksom. Som du nämnde också, alltså värderingar och sånt som man kanske får veta i onboardingen är ändå bra att känna till lite innan så att man går in med rätt inställning och förhoppningsvis är det kanske en av anledningarna att man har valt jobbet, att man har matchande värderingar från början. Men man kan ju kolla igenom hemsidan till exempel, läsa lite på deras om Sida och se vad de har skrivit eller kolla deras sociala medier om de har det, för det ger ändå, det ger en bild av vad företaget vill presentera sig som. Alltså, så här är bilden de vill förmedla av sig själva. Det är ju intressant att veta det. Vi har ju precis tagit in 2 nya personer i vårt team, som då är 2 konsulter från samma konsultbolag som vi jobbar på. Och där har ju vi försökt ändå ge dem lite information i förväg. Så vi har haft möten med dem och liksom, ja, men försökt presentera det vi jobbar med. Vad har vi för stack, så de ändå kan vara lite pålästa om vi använder något speciellt ramverk till exempel. Eller något speciellt design pattern. Och det är ju kanske inte alltid man har förmånen att kunna få veta sånt. För om du kommer in som anställd då och inte känner någon. Visst, du kan ju försöka få kontakt med någon utvecklare. Men det är kanske inte riktigt lika lätt. Men du borde åtminstone kunna få information om vi använder oss av Angular till exempel. Mm. Det står ju oftast i platsannonsen och arbetsbeskrivningen man har sökt från början. Så det kan ju finnas en vikt att kanske gå tillbaka till den och liksom dubbelkolla. Vad var det de faktiskt ville att man skulle bidra med? Eller vad var det de ville att man skulle ha? Vad var extra meriterande? Det kanske är någonting man vill läsa på om och så här.
Ja, det är jättebra att ni har kunnat onboarda dem innan. För de sitter ju också, och, alltså de kanske är mellan uppdrag och får betalt under den tiden de ska läsa på. Men det är tufft om man, ja, men är ute på ett annat uppdrag eller är anställd och har ett annat jobb.
Ja.
Då kan man inte kräva någonting. Men det är skönt om det finns någon info om, alltså, så att man kan läsa en kväll.
Mm.
Sådär.
Ja, det ligger väl lite i ens eget intresse hur bra första intryck man vill göra. Och är man beredd att lägga lite av sin egna tid kanske på att vara up to speed. Alltså, det är ju en avvägning man själv får göra. Det är ju inte, det är inte en förväntan kanske som finns på en som konsult. Men det ger ju kanske ett litet extra plus i kanten när man kommer in och är väl förberedd.
Mm. Vet du vad jag tror det är? Bra, det är om man inte vet vilken onboarding företaget har för att man känner någon. Att man frågar vad det är för onboarding. För om de säger, eller jag tänker så här, om de säger, ja, men du kommer få gå på de här 6 liksom, olika stegen. Vissa har ju jättestora onboardings.
Mm.
Då kanske man kan vara lite mer lugn med att då räknar ju de med att det är bara efter det som du kommer ha koll på sakerna.
Mm.
Men om du vet att det inte är riktigt någon onboarding, då är det kanske ganska skönt att få några typ pdf-er och så här läsa på innan.
Mm. Ja, men det är sant. Okej, men det är lite om vad man kanske ska göra innan. Men när man väl står där då på det nya jobbet och det är första arbetsdagen, vad ska man tänka på då?
Det här är ju väldigt personliga värderingar. Jag vill bara vara tydlig med att jag berättar hur jag gör. Och jag vet att folk gör annorlunda. Så det här är inte så allmänna råd. Jag tänkte ta upp kläder. För att jag tänker ofta på så här. Men gud, vad ska jag ha på mig?
Mm.
Och vissa tänker inte på det. Men jag gör det. Så att om man är en sån som också tänker på det. Så tänker jag alltid att man ska klä sig i någonting. Där man känner sig som. Alltså att så här, jag är ju alltid så självsäker när jag har det här på mig. Att jag vill gärna känna mig snygg eller så här professionell, och det får absolut inte vara någonting som är obekvämt. För visst, det finns vissa saker jag önskar jag kunde ha eller så här, tänker att jag ska ta på mig ibland, men så är det någonting som är så här, vet, för tight, eller att om jag skulle typ ta på mig klackskor, det hade inte gått. Jag hade varit så obekväm i dem.
Får jag bara komma in med en liten berättelse här? Du och jag var ju i ett sammanhang förra veckan där vi träffade massa nya människor. Och jag var så här, gud, detta är typ första gången jag ska klä mig i vettiga kläder sedan jag födde barn. Och typ så här, vilka kläder har jag som passar en? Så här. Men det är ändå så här, okej, jag kommer ändå i alla mina gamla byxor. Nice, jag kan knäppa dem och sånt. Så jag hade på mig ett par så här typ kostymbyxor. Och hade gått runt med dem hemma i lägenheten. Men sen när vi väl kom dit och jag satte mig ner, så kände jag, fy fan, de här byxorna är typ, alltså de skär in på det obekvämaste sättet. Liksom, de passar ju, men det var inte bekvämt liksom. Och jag bara satt där och vände och vred mig. Det var liksom inte en bra start på det här. Jag vet inte, nu hoppas jag att ingen annan tänkte på att jag var väldigt obekväm.
Jag tänkte bara på hur jävla snygg du var och att så här, ser man ut sådär nu? blivit morsa.
Hur skönt i alla fall att det inte märktes. Men då var jag, alltså det var så obekvämt. Så att jag är helt
hade det dragit ner din så här, typ, ja, men känsla och självförtroende om det var typ så här, en hel jävla jobbdag?
Ja, man kanske lite faktiskt att... För då blir man så här, alltså jag gick ju typ och drog i mina byxor för jag behövde rätta till dem och sånt. Och det ser kanske lite så här, man ser lite osäker ut när man gör det. Nu kanske inte någon märkte det. Nu får vi se om någon av dem som var där lyssnade på podden och bara så här, what?
Bara, herregud, hon såg ut och sprickade och satt där.
Men jag, nej, men jag är helt med dig i alla fall, man ska vara bekväm också.
Visst. Och sen så här, okej, vi har en kollega, Filip, jag kommer outa dig här för att det är roligt. Jag tror inte att han tar illa upp. Men han berättade ju om att han har en liten så spa, alltså att han kör typ en så här helkroppsskrubb när man vill känna sig.
Alltså jag älskar det. Det gör jag också.
Ja.
Det är bara att det kanske inte är så vanligt att man hör män göra det.
Nej.
Vilket jag tycker är, alltså det är inget fel på det, jag tycker det är asnice.
Alla har sparrutiner, så det hade jag nog också kört så kvällen innan. Man verkligen nytvättat hår, helst klippa sig innan, köra i alla fall en face scrub, kanske köra en sheet mask på ansiktet så att man inte har så här påsarna under ögonen. Man vill vara fräsch och jag tror att man kommer få en så här bra utstrålning. Det är det man är ute efter, det är inte för att man ska vara snygg.
Nej.
Man vill absolut inte att folk ska... Alltså, det ska inte ha någonting med det att göra.
Men, nej, men det är att, så här, känslan, känna sig, vad man själv känner.
Ja, att man kommer kunna hälsa på alla och vara så här, inte försöka gömma sig bakom luggen.
En sak som dock är viktig, alltså man ska klä sig i någonting där man känner sig som sitt bästa, ja, absolut. Men det är fortfarande viktigt att man är sig själv. Alltså, det ska ju inte bli att man klär ut sig på något sätt. Till exempel som du sa med klackskor, att du brukar ju inte så ofta ha typ klackskor. Om du då skulle ha det så kanske det skulle kännas fejkat på något sätt. Och på något sätt, om man då sätter första intrycket på ett visst sätt, så måste man kanske hålla det. Och, alltså, det kan ju bli konstigt i alla fall om man inte, som sagt, är helt bekväm.
Som du säger, så här, första intrycket. Alltså, jag tror att det är svårt att ändra på. Vi bildar en uppfattning bara på några sekunder och du kan ändra den. Men det tar ju typ veckor, tror jag, att ändra uppfattningen om någon. Det är så viktigt att komma in tidigt med så som man vill uppfattas.
Ja, alltså... Jag tycker ju alltid det är svårt att komma in i sammanhang där det är massa nya människor. Och särskilt om man hamnar lite i centrum, som man kanske ofta gör om man är ny. Ibland kan jag tycka det är så svårt också hur man ska börja prata med människor. Men en sak som är viktig där är att man matchar energin med den man ska börja prata med. Jag vet inte om du har märkt det någon gång, ifall man kanske är själv lite trött och lite liksom... Ja, man sitter med någon jobbig bugg. Och så kommer en ny person då som är ny på jobbet och är jättesprudlande och bara, hej, det är jag som är Madeleine, jag är ny här. Då blir man ju bara så här, okej, vad, vad är ditt problem liksom? Det kan bli väldigt krockande och det kan också bidra till att man kanske får ett lite konstigt första intryck. Om vi ska dra paralleller igen till min bebis då. När han är ledsen så går ju inte jag in och ska vara jätteglad. För att, alltså, då tycker han ju det är lite konstigt. Alltså när jag ska börja trösta honom. Då kanske jag liksom pratar på ett sätt som matchar hans. Liksom. Jag skriker ju inte på honom, men det är så här, åh, är det lite jobbigt nu? Alltså att man börjar konversationen på deras energinivå. Och sen kan jag börja trösta honom och försöka ta upp honom. Det är väl lite samma när man ska börja prata med människor då.
Sant. Så sitter någon typ med hörlurar och så, och du ändå vill hälsa. För ibland är det så att någon person med dig drar dig runt och så här, nu ska du hälsa på alla. Men då kanske man ska liksom ha lite lägre tomläge och säga så här, hej, jag vill bara säga hej, det är jag som är ny, men vi kan prata mer sen då, kanske.
Och sen det går ju på andra hållet också. Alltså om du träffar någon som är jätteexalterad över någonting och du själv inte matchar den energin, så blir det ju istället att du drar ner stämningen. Och det blir inte heller bra.
Ja, då blir det så här första intryck av någon som kommer och...
Vilken party pooper liksom.
Ja, men så här... Vilken jävla sur... Alltså så här, är inte personen ens glad över nya jobbet?
Jag har lite andra tips också som jag brukar tänka på när jag... Alltså just för att jag tycker det är svårt att prata med människor. Så saker jag brukar göra är också... När man är ny och så kanske det är många som står i en grupp och pratar. Och så vill man komma in där. Det är ju jäkligt svårt. Alltså så här, hur bara dyker man in i någons konversation? Det jag brukar göra då är att... Jag försöker liksom ställa mig lite vid dem. Så här, så att man står nära. ändå inte att man står liksom bakom någons awkward axel och liksom så här.
Står.
Men att man ändå så här försöker tjuvlyssna lite på konversationen och så här, vad är det de pratar om? Och sen kanske de börjar prata om ja, men vi säger, de pratar om nya Barbie-filmen som exempel. Då kan man komma in så här bara, åh, jag, inte att jag står tjuvlyssna här, men jag hörde att ni pratar om Barbie. Jag ska gå och se den på bio på fredag, typ så här. Alltså något sånt, att man hakar på det de pratar om. Visst, första, alltså de i gruppen kanske tycker det är lite konstigt så här att, oj, där kom du. Men det brukar gå över så pass snabbt och du har liksom kommit in i konversationen så att den lilla liksom awkward-känslan man får går över väldigt fort. Och det är ett ganska bra sätt att komma in i det.
Jag brukar också göra, du vet så här, de här första typ luncherna du har med ditt team första veckan kan vara en sån situation och då är du liksom, då är du ändå inbjuden i gänget. Folk säger, nu ska vi gå och äta lunch. Och så kan det kännas jobbigt och så sitter man där. Man brukar ju höra det här tipset om att så här, men ställ frågor istället för att försöka berätta något. Det kör jag nog alltså, utan att ens tänka på det för att jag känner mig så himla ointressant när jag träffar nya människor. Till exempel det här att vi har podd. De flesta vi träffar vet att vi har det, men jag tycker det är jätteobekvämt att berätta om den. För det känns som att jag står och skryter.
Mm.
Så jag är väldigt så här, okej, jag ska bara fråga. Och det är jätteskönt.
Mm. Det är ett jättebra tips också.
Och folk gillar ju det. Folk gillar ju att berätta om sig själva. Som jag då, som podden är en stor del av mitt liv. Men jag vill helst inte berätta om den själv. Men jag blir glad om någon frågar någonting. Ja,
definitivt.
Så det gör jag nog.
Mm. Ibland kan det ju vara ganska svårt att veta vad man ska fråga om. Alltså, särskilt om man inte känner personen så väl. Men någonting man kan göra då är att man typ leker lite papegoja. Alltså att om du berättar att ja, men jag var på bio förra veckan, om vi tar samma exempel. Mm. Att man bara upprepar de sista orden. Alltså så här, ja, du var på bio. Alltså så, det är inte ens en helt ny fråga, utan du bara spinner vidare. Mm. Ja, då säger du, ja, men jag var och såg Oppenheimer. Oppenheimer. Alltså så här, du säger bara sista ordet.
Du hjälper dem att berätta mer.
Precis, liksom. Exakt. Mm. Ja, men det är den här nya filmen som vann en Oscar. Den handlar om ja, han som uppfann atombomben. Aha, okej. Men vadå uppfann atombomben? Ja, men, alltså du vet. Alltså det, ja, det är ett ganska lätt sätt att ställa frågor utan att man själv behöver komma på liksom en sprillans ny fråga varje gång.
Ny fråga.
Mm.
Sant, för jag ser många som typ kämpar med att vara sociala och då så säger de kanske så här, var bor du då? Och så svarar man, ja, men jag bor i Limhamn.
Och sen dör det.
Ja, och sen vet de inte vad de ska göra. Och där är det ju perfekt så här, aha,
i Limhamn.
Malmö. Ja. Nej, men så, ja, precis, så här, vid vattnet. Eller, ja, men precis, så här, fråga vidare på det. Är nog bra. Och sen kan man fråga massa jobbfrågor. Ställ jobbfrågor då.
Ja, ja, alltså, ja.
Så här,
skulle du vara en access token? Dejta en access token eller en refresh token?
Åh, herregud.
Folk gör bara, inte det.
Gör inte det. Då är man sjuk. Nej, men så här, fråga så här. Ja, men ni kör .net. Var det någon anledning till att ni valde det? Eller är det en så här company-wide beslut? Alltså folk, vi gillar ju våra jobb oftast och vill prata om det. Så snacka om det då.
Ja, det är sant.
Jag har lite så här andra grejer förutom att det här är mer så socialt att vi, alltså försöka bonda med människor och så, och det är superviktigt. Men det finns andra grejer som är särskilt mer viktiga om du är i högre positioner eller förväntas komma in som så här senior. Men även som junior så är det tips som jag har hört, jag har ingen aning om jag har läst det eller någon har sagt det, men jag gillar verkligen det här att försök göra en typ pull request första veckan.
Mm.
Och det kan vara skitsvårt. Och det är så här, men varför ska man göra det då? Det är för att dels så kommer det lätta så här, ditt egna tryck på att så här, känna att du börjat bidra. Men det viktigaste är att du vill etablera en aura av att du får saker gjorda.
Så sant. Och om man inte vet vad man ska göra för någonting, för det kanske är svårt att implementera en helt ny feature, så är faktiskt en jättebra sak är ju oftast att du du ska ju sätta upp din utvecklingsmiljö och allting. Och ofta finns det kanske någon readme. Men det kan ofta vara att den inte helt är up to date. Men när du precis då har satt upp miljön och insett att okej, men det här docker-kommandot var inte helt rätt, utan du ska skriva så här istället i den nya versionen. Uppdatera då dokumentationen. För det är, yes, det är ingen som tycker det är kul att göra det. Och man kommer inte på att göra det om man inte är i situationen att man ska använda den. Så det är faktiskt en jättebra grej att göra om man inte har möjlighet att skriva just någon kod.
Mm. Jag håller helt med. För du kan ha andra roller som inte är att du är en utvecklare. Och du vill fortfarande så här etablera det här att det här är en person som får saker gjorda.
Mm.
Och då är det viktigt att du också berättar för folk att du gör det. Så att om du har uppdaterat en readme eller någon annan så här Confluence, wiki-fil. Du kanske är så Scrum Master eller någonting. Och du vet hur man fixar boarden i Jira så att den blir lite bättre.
Mm.
Försök göra någonting som syns. Och så berättar du om det på Dailyn. Att så här, jag har uppdaterat readme. Ni kan gå in och kolla på den här. För att en chef kommer komma till någon annan i teamet och säga så här, ja, hur går det för Sofia nu då? Och den personen kommer ju säga så här, ja, hon har redan gjort en pull request, eller hon har redan liksom skrivit så att vår dokumentation är så sjukt mycket bättre. Mm.
Det är ett bra intryck.
Ja, sen får man ju fortsätta göra det. Men jag tror att alla kan göra det i vilken roll som helst.
Ja.
Sen, det här kan ju bli ett helt avsnitt om de här sakerna, men det gäller ju för alla att så här, försök också att skapa i alla fall intrycket av att du överlevererar och hela det här att du ska undercommitta. Jag vet inte vad det är på svenska, men säg aldrig att du, så här, du får det här imorgon 9:00. Om inte det, vissa saker har ju en tidsbegränsning.
Mm.
Och då ska du definitivt alltid göra det i tid.
Ja, såklart.
Särskilt i början. Så här, du vill vara en person som får saker gjorda. Och aldrig vara någon som folk behöver jaga och påminna.
Nej, men man vill ju visa att man är pålitlig.
Yes. En sak som jag försöker också göra i början är att om jag skickar ut möteskallelser eller har liksom faciliterat ett möte, att jag har väldigt bra agendor i möteskallelserna. Jag har bra sammanfattningar. För det, jag tror att det skapar ett intryck av att man är organiserad i början.
Mm.
Också viktigt.
Ja.
Det kommer rapporteras tillbaka eller göra att folk litar på dig mer.
Mm. Ja, men det är ju alltid bra. Alltså, även om du inte är ny också. Skicka bra möteskallelser och sammanfattningar också. Men i synnerhet när man är ny.
Så vi pratar ju om att så här, folk bildar sig en uppfattning om andra väldigt tidigt. Och man kan inte hjälpa att man drar fördomar om folk. Det är liksom vårt sätt att överleva. Även fast de är jättetaskiga.
Mm.
Så att jag har ett litet som är så här, quiz till dig.
Okay.
Om vad du tror din uppfattning skulle vara om personerna. Beroende på hur de ser ut eller beter sig.
Mm.
Är du beredd?
Hit me, ja.
Mm. Tänk dig att du får en ny så här, regionschef. Inte din närmsta typ engineer manager, utan regionschefen. Och så kommer den med så här, ganska smutsiga vita Fred Perry-dojer. Med ganska så här, slitna gamla jeans. Och en t-shirt som verkligen ser väldigt använd ut. Vad hade din första uppfattning varit då?
Oh. Men jag hade nog tänkt att det är en ganska avslappnad person. Jag tycker ändå det har varit ganska nice. Eller, alltså, det beror ju på. Man får ha sin stil. Jag tycker det är jätteviktigt att folk kan uttrycka sin stil. Och det här är ändå någon form av stil. Så länge man är liksom ren. Alltså, du kan ha en avslappnad stil med sneakers och liksom till och med typ håliga jeans. Om det är att det är stilen. Inte att det är liksom, du har inte tid, ork, råd att köpa ett par hela jeans. Och liksom, det kan vara en gammal utsvettad t-shirt. Ta liksom en gammal bandtröja eller någonting. Det kan vara skitsnyggt med en så här utsvettad bandtröja. Men den ska liksom inte vara äcklig. Att det är fettfläckar och liksom matrester på den. Så ponera att det är stilen. Inte att det är liksom ovårdat.
Ja, men det är inte äckligt. Nej. Men det här är liksom en regionschef som kommer så.
Nej, men jag tyckte det var coolt. Men jag hade nog förutsatt att personen kan klä sig efter liksom sammanhanget. För som regionschef så kanske man ibland faktiskt också behöver se professionell ut om du ska träffa någon viktig kund eller något sånt. Men jag hade nog inte dömt dem på något sätt att de såg ut så. Jag tycker det är helt okej.
Okej. Din nya utvecklarkollega kommer med kostym.
Alltså det här är så hemskt ju. Man känner ju verkligen hur man sätts på pottkanten med sina fördomar. Det här känns ju mer PK att säga av någon anledning än att prata ner en tjej som har urringat. Jag vet inte. Ja. Men jag hade ju definitivt tyckt att det var en lite så här torr person. Alltså väldigt enterprising. Jobbar med typ så här Visual Basic, kanske lite gammal. Alltså så här, jag vet inte. Jag tycker det är svårt med utvecklare med kostym om jag ska vara helt ärlig. Det är lite samma där, att man får ha liksom rätt vid rätt tillfälle. Men det är väl också lite de här att vara bekväm. Alltså så här, det är inte så bekvämt att sitta kanske och programmera i kostym. Men det kanske är det den personen tycker är ens bästa jag. Så att, kan man bära upp det så ja. Vad tycker du?
Jag tycker alltid det ser lite tuntigt ut. Alltså det är nog det jag ser. För det är sån... Det är nog därför jag har svårt att ha typ klackskor och en klänning när jag ska sitta och koda. Men hade jag haft, om jag har ett mer jobb där jag mer alltså, pratar sådana roller, då hade jag känt mig mycket mer bekväm i dem. För då går jag runt liksom, och är vacker.
Ja.
Men sitter jag och kodar, då vill jag inte ha långa naglarna och sånt där. Då vill jag vara mer bekväm. Så det är nog mer det jag tycker, att det ser så himla stelt ut.
Definitivt.
Och kostymen är... Alltså jag tycker det är en så tråkig outfit egentligen på män. För att det är så här, du kan välja blå, svart, grå typ. Att det är en sån som tar bort hela ens riktiga jag.
Det finns ju den här kostymen som är Pac-Man-kostym. Har du sett den?
Nej, det var inte den jag menade.
Var det inte den du tänkte på? Hade en utvecklarkollega kommit med en Pac-Man-kostym, då är det fan
första respekt. Första dagen. nej, men det är sånt som bara inte att säga ändå om en människa. Såna här kläder, eller så här jobbuniformer. Okej, sista. Din nya kollega har Stockholmsdialekt.
Oh, den är också... Jag kommer göra mig massa fiender här.
Ja, jag kommer inte vara med i den här podden längre.
Nej, alltså jag är alltid lite fördomsfull mot stockholmare. Att de är liksom lite stekiga och liksom... Jag vet inte exakt vad fördomen är. Fördomen är att de är stockholmare liksom. Att, alltså så här.
Tänk att de flesta som lyssnar är inte från Stockholm. Nej. Så du kan nog bre på här om era fördomar.
Ja, de drar en lina kokain i pausen. Nej.
Så jag tänker, nej. Första dagen.
Va?
Första dagen, det är det du
tänker. Ja, exakt. Okej, jag hörde fel vad du sa. Jag tyckte så, vet du vad jag tänker? Nej, det hade jag ju såklart inte tänkt om det var en stockholmare. Men jag hade liksom reagerat på stockholmskan och tyckt att du är lite dryg faktiskt. Det är nog min fördom. Tänker du, vad hade du tänkt? För det är ju ändå din hemdialekt. Hade du blivit liksom glad och känt dig hemma?
Men vissa stockholmare som jag hör här nere blir så här, men gud vilken stockholmska, och jag tycker den too much. För vissa har de här Ina, så här, hej, så. Och då hör jag själv, och det hör man när man är i Stockholm också. Så som ni skåningar hör ju olika skånska, så blir det lite too much. Men är det någon som har mer dialekt som jag, då blir jag mer så här, åh, det är någon som inte kommer tycka att jag är rövhål så fort vi ses. För att jag vet att folk har den, alltså, inställningen om att man skulle kanske vara typ snobbig eller dryg. För att någon som hör mig i Stockholm ska tycka nog, hör nog att det är så här lite söder om söder eller sådär.
Har du upplevt någon gång att du har blivit bemött på speciellt sätt för att du har Stockholmsdialekt? Nu är ju inte den så jättegrov i för sig. Så.
Det kan inte jag säga. Det är inget som folk bara, men usch. Alltså när de ser mig. Men det är väl, folk har nog kommenterat ibland så här, ja, du är från Stockholm va? De tycker nog inte så mycket. Folk är ju vuxna. Ja. Liksom. Men det är ändå ett första intryck.
Ja, det är som du sa. Det är viktigt med första intrycket. Och Man har ju fördomar och dömer. Som sagt, det är inte lätt att vara ny.
Nej, verkligen inte. Så mycket att tänka på. Det är så skönt när den perioden är över. Mm. Det tar typ minst ett halvår innan man slutar känna att man är ny. Mm. Ni kan skriva till oss på Discord så är det fler som ser.
Mm.
Ja, annars skriver vi era frågor i våra frågelåda.
Mm. Eller på vår hemsida, developerspodcast.com. Mm.
Ja, vi tar jättegärna emot så här berättelser också om någon var dryg mot er på jobbet. För att ni
hade ett
kostym och pratade stockholmska. Ja. Usch. Stackars den som har det.
Vi får in så här, jag lyssnade på en podd och de var så himla kränkande och pratade ner mig för att jag har kostym eller för jag hade urringning.
Ja, kostym, urringning och prata stockholmska.
Ja, det är det värsta. Ja, nej, men tack för att ni har lyssnat och vi hörs som vanligt nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra, hejdå.